Ja, trevlig midsommar, vänner. Jättekul att se er. Och jag är fiskarpojk ifrån Bohuslän, bor i Halmstad sedan 22 år tillbaks. Har min gift med min fru Kerstin som är med här, du kan ju vifta bara. Har med en kompis till, Per, som är med också. Jag har varit i Jämtland ganska många gånger. Och jag vill börja med att säga att jag älskar Jämtland. Mm, det är sant. Så är det. Och jag menar det, och jag har varit en vecka uppe i Gäddede nu, kan hälsa från Ida Johansson, hon bad mig hälsa till norra i alla fall till er. Och vi har på fiskat där uppe en del, jag och Per. Och det verkar som om de invånarna i Jämtland älskar mig också. Åtminstone de bevingade, om jag säger så. Hur som helst, så ska jag börja med bara att nämna, jag har ett bord där nere. Och dels så är det en liten, om någon vill titta lite grann på en galen vision som vi jobbar med i Johanneskyrkan Kornil i Halmstad. Vi har ett vårdhem med 130, köpt ett hem med 130, före detta vårdhem med 130 rum plus källare. Och vi håller på att göra om det till ett gemenskapscenter, till en missionscenter, till ett boendecenter och så vidare. Vi är på god väg. Du kan titta om det. Det är där nere. Vi har också en bibelskola som vi bedriver i 2 årskurser. Och den här bibelskolan har vi faktiskt alla åldrar som går. Vi har haft faktiskt 3 över 70 år som har gått den. Ett antal över 50 och över 40. Ännu fler. Titta gärna på det. Om en predikant skriver böcker så är det inte först och främst för att tjäna pengar, utan det är för att det finns någonting som han har på sitt hjärta. Jag har 2 böcker där nere som jag har skrivit. Den här boken handlar om, kort och gott, hur ska min bild av Gud förändras ifrån att vara en sån Gud till att vara en sån Gud. En bok med lite glimten i ögat, vardagsteologi. Den här boken är ganska ny. Den heter Vindarna från väster. Och den är en beskrivning av den keltiska kyrkan, en av de fräschaste kyrkor som har varit i världshistorien, i kyrkohistorien. Men också en framtidsvision om vad jag tror Gud vill göra i Sverige framöver. Jag kan titta på det efteråt. Temat för idag är egentligen så... Alltså jag börjar med att säga så här. Det finns en teaterpjäs som lär heta Så tuktas en argbigga. Jag har inte sett den eller hört på den. Men det här temat för den här predikan skulle kunna vara Så tuktas en bedragare. Eller Så formar Gud en history maker. Nu för tiden är det väldigt vanligt med så kallade road movies, vilket innebär att det beskriver en resa som några gör eller någon gör i en bil till exempel, och så handlar det på en gång om det som sker inuti människan på insidan. Och varje människa har sin livshistoria, sin tidslinje. Och sett ur pågelperspektiv är det något fantastiskt som händer i den här människans liv som vi ska kika på. Innan vi gör det, låt oss be tillsammans. Jag ber dig, Herre, att du skulle tala in i våra liv. Jag ber dig att du skulle inspirera oss. Att du skulle visa så att vi ser våra liv ur ett nytt perspektiv. Och ser dig på ett nytt perspektiv. Amen. Vi ska stanna upp vid 2 avgörande passager i den här mannens liv. Och den första passagen eller den första scenen är i Betel. Vem tänker jag på då, tror ni? Jakob, just det. En man ligger och sover. Han är på väg på en 70 mil lång resa. Kanske har han rest i 3-4 dagar. Han ligger och sover under öppen himmel som man brukar göra i det landet varifrån han kom. Officiellt är han på väg för att fria. Han är på väg att finna en livskamrat, men det är inte hela sanningen. Utan han har lurat, han har fuskat, han har förnedrat sin bror på ett sånt sätt så att han är rädd att hans broder, vad heter han? Esau ska ha ihjäl honom, ja. Och han är förvirrad, han är ensam. Och han sover djupt och han drömmer. Och när han sover där och är på flykt, så drömmer han en dröm. Och Gud börjar uppenbara sig för honom, och hans namn är som sagt Jakob, vars namn betyder den som håller i hälen eller den som bedrar. Och det här mötet med Gud i drömmen kom för alltid att påverka Jakobs liv. Och det är inte bara på Bibelns tid som Gud talar i drömmen. En docent i teologi, Gunnar Hilledal, satte in en annons i Dagens Nyheter 1981, nyårsafton, där han frågar: kan Gud tala i en dröm? Skriv och berätta om din upplevelse. Han fick in 250 svar och skrev en bok utifrån det. I vår kyrka har vi en kille som kom till tro tack vare att han hade en dröm om hur Jesus kom till honom. När vi startade upp EFS på Hisingen, så började det med en dröm som jag hade på en semesterresa i Italien. Men nu läser vi från Första Mosebok 28, vers 10-19. Men Jakob begav sig från Berseba på väg till Haran, och han kom då till den heliga platsen och stannade där över natten tills solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha den till huvudgärd och la sig och sova där. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara res på jorden, och dess övre ända räckte upp till himlen. Och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod framför honom och sa: jag är Herren Abraham, din faders Gud, och Isaks Gud. Det land där du ligger ska jag ge åt dig och din säd. Och din säd ska bli som stoftet på jorden, och du ska utbreda dig åt väster, öster, norr och söder. Och alla släkter på jorden ska bli välsignade i dig och din säd. Och se, jag är med dig, och jag ska bevara dig vart du än går, och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Ty jag ska inte överge dig till dess jag har gjort vad jag har lovat dig. När Jakob vaknade upp ur sömnen sa han: Herren är sannerligen på denna plats, och jag visste det inte. Och han greps av fruktan och sa: detta måste vara en helig plats. Här bor förvisso Gud, och han är himmelens, och här är himmelens port. Och tidigt på morgonen steg Jakob upp och tog stenen som han har haft i huvudgärd och reste den till en stod och göt olja ovanpå den. Och han gav platsen namnet Betel. Förut hade staden hetat Lus. Därför kallas för övrigt församlingar, en del frikyrkoförsamlingar, för Betelförsamlingen. Det är tur de inte kallar sig för Lusförsamlingen. Ja. Bedragaren Jakob är nog ingen så där väldigt trevlig person. Hans far och hans mor och hans farfar och farmor, de känner Gud. Men själv vet han inte kanske vad han tror. Eller han kanske helt enkelt inte bryr sig. Men efter den här drömmen är han inte densamma igen. Den här upplevelsen han hade på den här platsen förändrar Jakob för all framtid. Och det kommer att förändra planeten jordens historia för all framtid. Det blev en milstolpe i hans liv. I Johannes 1:59 så säger Jesus indirekt att han är stegen mellan himmel och jord. Den stegen som Jakob såg i Betel. Det var den osynlige Jesus som människor mötte när de mötte Gud i Gamla testamentet. Och någon har uttryckt det så här: det finns många vägar till Jesus, men bara en väg till Gud. Jakob funderar för sig själv. Han fattar inte, för att när han la sig och sova så var det som vilken annan plats som helst. Och han kunde inte tro att det skulle vara en plats där Gud uppenbarade sig för honom. Han kallade platsen för Betel, för det blev en helig plats för Jakob. Betel betyder Guds hus. Och det är den fantastiska, att vanliga platser, vanliga stenar, vanliga hus, vanliga rum blir heliga. Därför att den helige uppenbarar sig för människor. När vi var i Tunisien för ett tiotal år sedan så besökte vi den första lokala församlingen i staden Sousse på 1400 år. Och vi var träffade ett antal, det var framförallt unga killar som hade kommit till tro. Några ledaren hade varit i häkte 11 gånger för sin tro och så vidare. Och vi träffades in i stan i en lägenhet, men i slutet av veckan så skulle vi åka med till den fattiga stadsdelen där de bodde. Och så gick vi liksom, vi åkte taxi en bit och så gick vi liksom på någonting, kom till en öppen yta. Och det var en blandning mellan park, getfarm, en väg och en äng. Och på långt håll så pekade de på ett hus så här. Och så sa de så här, det var där vi mötte Jesus. Det var inget vackert hus. Men det var ett heligt hus. För det var där Herren den helige hade uppenbarat sig för dem i huset, i stadsdelen Tafala. Där skrevs kyrkohistoria. Det var deras Betel. För 38 år sedan, om jag inte räknar fel, så en nedlagd skola, sedermera söndagslokal, i den här lokalen i Siljansnäs i Dalarna, så mötte jag Herren. Och den söndagslokalen blev mitt Betel. Det blev en helig plats för mig där jag mötte Jesus Kristus. Ett annat Betel, en annan helig plats för mig, är telefonhytten uppe på andra våningen i Johanne Lunds studenthem. För det var där jag satt. Det var där jag stod och fick telefonsamtalet från Lisa Andersson, en numera pensionerad EFS-pastor, som ringde och sa att jag tror att du ska starta en ny församling i gamla metodistkyrkan i Halmstad. Något, vi hade bara bett om att Gud skulle föra oss någonstans som vi inte visste, men vi anade att det var någonstans på västkusten. Men det här, det var svaret på ett års böner. Så om du är kristen, om du har mött Jesus, så har du också ditt Betel. På samma sätt som Jakob. Det finns alltid någon plats som blir helig för dig. Helt enkelt därför att du har mött den helige där. Och säkert har du kanske inte bara en plats, utan flera platser, tillfällen, skeenden som har blivit heliga för dig. Därför att du har mött den helige. Och vi läser vidare i vers 20. Och Jakob gav ett löfte och sa, om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder och klä mig med, så kommer jag i fri och att jag kommer i frid tillbaks till min faders hus. Då ska Herren vara min Gud. Och denna sten som jag har rest till en stod ska bli ett Guds hus. Och av allt vad du ger mig ska jag ge tionde. Jag vet inte om du någon gång har funderat på de betel du har. På de gudsmöten som du har haft. Vad de har fått för konsekvenser i ditt liv. Jakob, han reste en sten för att påminnas om det här gudsmötet som för alltid förändrar hans liv. Jag har träffat många människor som har gjort mycket starka, revolutionerande gudsmöten. Men de har inte satt upp någon sten. De har inte liksom markerat det på något sätt. Och så tappar man det där. Man tappar det där förändringen som skedde. Det kan dels vara så att man glömmer av den. När man har, Gud har räddat en och lyft upp en på, och gett en ny plattform, då glömmer man Gud. Eller att man går tillbaka till sitt gamla beteende bara. Här, jag har en anteckningsbok. Jag brukar skriva upp det jag upplever Gud säger, det Gud gör. För att inte glömma det. För ni vet det här, jag vet inte om ni har hört om tanten från Norrland någonstans som hade den här vanan, förstår du, att hon pratar gott om alla människor. Det är också en ovana. Och en gång så var det några som kom till henne att vi tänkte att vi ska ta och testa henne lite grann. Så att, du som pratar gott om alla människor, sa de, om alla, precis alla. Djävulen, kan du säga något gott om honom? Så tänkte tanten en sekund, så sa hon, inte han lat inte. Och det är han inte. Han skäl. Har Gud sagt någonting så skäls. Vi glömmer så snart bort allt det där. Så jag rekommenderar dig att för anteckningsbok, sätt upp ett foto, ett bibeltavla eller något sånt där som ni minns. Det var där. Då sa Gud detta. Då gjorde Gud detta. Det blev en avstamp i ditt liv. Jag tänkte att bara sätter, vänder precis där ni sitter och så berättar, var har du ditt Betel? Precis där ni sitter i bänken. Berätta om en Betel för dig som du har varit med om. Ja, det är ovant. Men jag vet, jag åker hem imorgon. Så att bara, ni ska inte redovisa det. Men bara berätta en Betelplats. Alla behöver inte göra det. Men någon kan berätta någon sån här Betelplats. en plats där du har upplevt Gud. Ja, jag har hört att en del har berättat här och det finns mycket sånt att berätta. Jag tror det är viktigt att vi berättar sånt här. Den här berättelsen handlar om Guds nåd. Hur Kristus kommer och uppenbara sig för Jakob innan Jakob har gjort några goda gärningar. Det är Gud som tar initiativ till frälsningen, inte vi. Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Men för Jakob blir det här väldigt viktigt för honom. Han inbjuder Gud i sitt liv. Han vill pröva på och förtrösta för honom. Är det så att du tvivlar på Guds kärlek i ditt liv? Gör som Jakob. Pröva Gud. Börja be. Herre, om du är en god Gud så försörj mig. Visa mig att du tar hand om mig. I Psaltaren 34:9 står det: smaka och se att Gud är god. Som ett uttryck för att Jakob anade att Gud brydde sig. Brydde sig om hans liv, försörjde honom. Så ville han börja ge Gud tillbaks 10% av allt det han fick. Mycket intressant. Det här var ett sätt för Jakob att visa sin uppskattning, sin förtröstan på Guds omsorg. Att ge 10% av din inkomst, din tid och så vidare. Inte som ett tvång, inte som ett krav, utan som ett trosprojekt. Testa det. För att visa om Gud klarar av att försörja dig. Innan vi dyker in på scen 2. Så låt mig snabbt återberätta kapitel 29-31. Jakob blir förälskad i sin släkting Labans vackra dotter. Ja, det var inte. Det var snabbare med Esau. Okej, Rakel. Men Laban lurar Jakob. Och han måste också ta hans mindre vackra dotter. Nu var ni med, okej. Han fick ta henne på köpet. Och som brudköp, som betalning, måste Jakob tjäna som tjänare åt Laban under sammanlagt 20 år. Och Laban ändrar Jakobs villkor 10 gånger under den här tiden. Slutligen så flyr Jakob från Laban. Men låt oss säga 3 saker. Det första jag lär av detta är det här. Att bedragaren Jakob, som lurat alla andra under hela sin uppväxt, han möter på en ännu större bedragare, Laban, som lurar honom. Och nu kommer vi till en väldigt viktig princip. Och den principen lyder så här, bibelordet säger i Galaterbrevet 6:7. Vad man sår får man också skörda. Ett sätt för Gud att forma Jakob, det var att lära honom lagen om sådd och skörd. Bibeln är väldigt tydlig. Gud skapar en rättvis och människan ska få stå till svars för det liv, för de handlingar hon gör. Inte bara en gång på yttersta domen. Utan väldigt ofta verkar det här fungera direkt i våra liv. Är du girig kommer du att möta på giriga personer. Sår du ut i kärlek kommer du att få skörda kärlek av de du möter. Bedrar du andra är risken väldigt stor att du själv blir bedragen. Och jag kommer aldrig att glömma den gamla damen som berättade för mig när jag jobbade i Kalmar. Berättade om hur hon och hennes man som var jude, hur de var i Budapest under krigets sista dagar. Eller sista halvår. Och hur de försökte komma hem till Sverige för att räddas, för att hennes man skulle räddas undan förintelsen. Och de saknade en nödvändig stämpel i sina pass för att kunna komma hem via Raoul Wallenberg. Och de köade där utanför svenska ambassaden och allt så mörkt ut. Och då plötsligt kom det, berättade hon, en man med ett fruktansvärt ärr i ansiktet. Och så sa han: är ni svenskar? Sa han. Ja. Ja, men då vill jag hjälpa er, sa han. Därför att när jag var fånge i Stalins fångläger i Sibirien. Och jag hade aldrig överlevt om inte en svenska kallat, som kallades för Sibiriens ängel, om inte hon hade hjälpt oss fånga med mat. Därför lovar jag mig själv att var helst jag möter en svensk så ska jag göra allt jag kan för honom. Och den här killen fixade allt, fixade den här stämpeln, och de kunde räddas undan förintelsen. Så berättade den här kvinnan, och då drog jag mig till minnes hur jag som liten skolflicka gick runt i husen och såldes blyertspennar till förmån för Sibiriens ängel. Oerhört stark berättelse om lagen om sådd och skörd. Och det är som Gud för bokföring upp i himlen med debit- och kreditkonton. Det du ger till människor, det får du tillbaka av andra människor i en annan del av världen. Det andra vi kan lära oss så långt, det är att när Jakob börjar lita på Herren och börjar ge honom tionde av allt, så trots att Laban försökte lura ifrån Jakob allt, så välsignar Gud Jakob. Han kom ensam och rädd, utan några ägodelar till Laban. Han lämnar Labans hus med en stor familj, en stor jord. Och låt mig säga så här. Om du vänder dig till Herren, söker hans ansikte, så säger jag inte att du inte får skörda för dina fel och missar. Och att du inte kommer gå igenom svårigheter. Men vad jag säger är att du kommer att uppleva att Herren välsignar dig och ditt liv. Precis som Jakob fick uppleva. Att Gud är alla goda gåvors givare. Men det tredje som vi lär av det här så långt, det är att Gud säger åt Jakob att han ska gå tillbaks till sitt hem och försona sig med sin bror. Nu först har Jakob lärt sig lagen om sådd och skörd. Han inser hur mycket han har skadat sin bror, och nu väljer han med otroligt mycket bävan, fruktan och ångest att vända tillbaks till Esau. Men skulle hans bror ta emot honom? Eller skulle han döda honom? Kom ihåg att vandra med Herren, så kommer Gud alltid förr eller senare att föra dig till en punkt där han säger till dig, försona dig med din bror eller din syster. Han kommer alltid att göra det, för Guds vilja är alltid försoning. Därför hängde Jesus på korset. Försoningens tecken. Och vi jobbar med en helande kurs i vår församling. Vi har haft den, vi har över 1000 personer har gått den. Och vi har sett mirakler hända när människor har förlåtit. Även sånt som handlar om att förlåta saker som är 30-40 år tillbaka i tiden. I början av 2003 dog en person som hatade mig oerhört mycket. En kvinna med dubbelnatur, 74 år gammal. Var med i vår gemenskap ett tag. Och försökte få bort mig som präst i Johanneskyrkan efter att jag gick in och agerade i församlingsärende. Jag kan fortfarande inte se annat än att jag gjorde rätt. Det är en annan sak. Hon gick till andra ledare i kyrkan. Hon gick till distriktsföreståndaren, till missionsföreståndaren för att få bort mig som präst i FS. När inte det gick så hotade hon att gå vidare till Europadomstolen. I alla fall, det gick några år. Och... sen kommer hennes son som hade gift sig med en profetisk kvinna som undrar om hon berättar för att den här kvinnan ligger förlamad nu. Hon fått en stroke, ligger förlamad på sjukhuset, och undrar om jag kunde gå upp och prata för hon behöver försonas. Och jag hade förlåtit den här kvinnan. Så jag gör det. Så jag gick upp till henne, gick in på hennes sjuksal, och jag är säker på att hon fick inte många besök. Men när jag kom in så vände hon bort huvudet. Hon kunde inte röra sig, men hon vände bort huvudet. Hon ville inte se mig. Det gick ytterligare något halvår i alla fall. Men en dag så kom hennes son med den här kvinnan i rullstol till vår kyrka. 2 söndagar efter varandra. Och jag tog hennes hand, tryckte den, strök henne på kinden, så hon kunde inte säga så mycket. Men jag är ganska säker på att hon försonades. Och jag är glad att jag ville försonas. Därför att jag vet att när vi söker försoning så kommer Gud att välsigna det. Spelar ingen roll om det är en pastor, spelar ingen roll om det är en fru, eller om det är en man, om det är en arbetskamrat eller vem det än är som har gjort dig illa. Du är skyldig att förlåta. För då när Guds försoning kommer in i ditt liv, då kommer också Guds helande, Guds närvaro och Guds kraft in i ditt liv. Stå inte i skuld till någon annan utom vad det gäller kärlek. Håll fred med alla så långt som det är möjligt och kommer an på er. Gör allt vad du kan för att ha en bra relation med alla. Gör allt vad du kan. Sen ibland kan du inte göra mer än du ska gå hela tiden så långt du kan. Sen vad den andra personen gör, det är hans eller hennes problem. Ibland är det väldigt jobbigt. Men vi är alltid skyldiga att förlåta. Nu ska vi komma äntligen till scen 2. Och den sker i Peniel. Första Mosebok 32. Trots att Jakob är rädd, så vill han gå tillbaks till sin bror för att försonas. När Jakob är på väg till Esau så kommer han till Peniel. Han är ensam, hans stora familj, all hans boskap är på andra sidan floden och Jakob är ensam. Han är helt koncentrerad i mötet med brodern. Men här möter Jakob en motståndare som är mycket större. Det här mötet var heller inte planerat. Det här oväntade mötet med Gud visar hur viktig och farlig än den yttre situationen är, så finns det ändå alltid något som är ännu viktigare. Det är den inre resan och vad som sker på insidan. För där ansiktet mot Gud, det är där livet prövas och framtiden formas. Faktum är att Gud möter oss i ensamheten. Vi uppfattar inte alltid Gud i röster eller där det är massa människor, men i ensamheten hör vi honom. I den keltiska kyrkan sa de så här till munkarna: gå till din hydda och låt hyddan undervisa dig om allt. Alltså gå in i ensamheten och Gud kommer att tala där. Nu läser vi. Och Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills morgonrodnaden gick upp. Och när denne såg att han inte kunde övervinna Jakob gav han honom ett slag på höftleden så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och mannen sa: släpp mig till morgonrodnaden går upp. Men han svarade: jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Då sa han till honom: vad är ditt namn? Han svarade: Jakob. Han sa: du ska inte mer heta Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Då frågade Jakob och sa: låt mig veta ditt namn. Han svarade: varför frågar du efter mitt namn? Och han välsignade honom där. Men Jakob gav platsen namnet Peniel. Ty sa han: jag har sett Gud ansikte mot ansikte och dock har mitt liv blivit räddat. Och när han kom förbi Peniel så såg han solen gå upp, men han haltade på höften. För den skull äter Israels barn ännu idag inte av höftsenan som ligger på höftleden. Därför nämligen att han gav Jakob ett slag på höftleden på höftsenan. Den smarte, den listige Jakob och den framgångsrike Jakob, han möter nu Herren själv. Och han hamnar mitt i en brottningskamp med Gud. Och jag vill säga så här, när du har vandrat ett tag med Herren så märker du att vandringen med Herren är inte alltid så lätt. För till slut handlar det inte om min tro och mitt andliga liv. Det handlar inte om vad människor gör mig eller vad djävulen kan göra och inte göra. Till slut handlar brottningen om Gud och mig och sanningen. Vet du vad bönekamp innebär? Min dator vet inte. Jag får felmeddelande när jag skriver bönekamp. Men bönekamp, det handlar om att hålla fast vid Guds löften i sitt ord. Hålla fast vid Guds profetiska tilltal och inte ge sig trots att alla omständigheter runt omkring säger något annat. Att kämpa med Gud innebär att inte ge upp. Att hålla fast vid att Gud är Gud och måste stå vid sitt ord. Och jag tror att alla kristna någon gång kommer till Peniel eller till Jabboks vad, där man brottas med Gud själv. Och vet du, Gud älskar att brottas. Gud älskar att brottas. Han älskar människor som kommer till en punkt när man inte bara vill ha ett gott liv, inte bara lite bönesvar, inte bara lite välsignelse med på resan, inte lite lagom mycket snällhet, bergspredikan och lite andlighet. Utan han älskar de som vill pressa honom. Han älskar dem som inte ger sig förrän de ser Guds löften går i uppfyllelse i sitt liv och i sin omgivning. Luther var en sån kille. Först var han beredd att söka rättfärdigheten och Guds sanning till dess yttersta konsekvent. gräns. Och där, när Luther nästan höll på att gå sönder, han nästan höll på att bli mentalsjuk därför att han försökte följa sanningen och det gick inte, då uppenbara Gud rättfärdiggörelsen genom tro för honom. Guds nåd i Jesus Kristus. Och när Luthers närmsta medarbetare som hette, ja, nu är Johannes se på, när han höll på att dö, då ställde sig Luther vid fönstret. Och han sa något i stil med: vad är du för en Gud som har gett oss alla dessa löften om bönhörelse, och så håller denne din tjänare på att dö? Och Melanchthon blev helad och reste sig upp. Och Luther sa så här: proppa Guds öron fulla med hans egna löften. I maj 1990 så hade jag en dröm. Och ni vet, oftast drömmer om att man längtar efter något, eller man, jag brukar vara jagad av något, eller klockan eller något annat. Jag vet inte vad det är, eller man har ätit en dålig middag eller något sånt där, sådana drömmar. Men jag har drömt 4 eller 5 drömmar som jag fullkomligt bara varit skakad av. Har du haft någon sån dröm där du är så här? Hisingen berättade om det var en sån dröm. Men en annan dröm var i maj. Jag drömde att jag var på min pappas begravning. Och min pappa, han var 76 år och någonting. Nu ska vi se. Ja, 76 år. Och alltså jag bara skaka. Och till saken hör att jag växte upp utan morfar och farfar. Jag hade en liten knatte på 2 år och så 2 små tjejer. Jag tänkte, ska de också växa upp utan en farfar? Någon dag innan, eller några dagar innan, hade jag läst i andra Konungaboken 20 om Hiskia. Hur profeten Jesaja säger till honom att han ska dö. Men Jesaja går inte med på det här, utan han vänder sig mot väggen och så ropar han till Gud: Gud, jag vill inte gå med på det. Ser du vad jag har gjort och så vidare? Låt mig få leva. Och det står att Jesaja vände tillbaks, gick in till Hiskia och sa att du får 15 år till. Och jag hade läst det här och det här tog tag i mig jättestarkt. Så jag sa, jag ropade, la mig på knä vid sängen och ropade: Gud, låt pappa få leva. Låt pappa få leva. Så går det 2 månader. Nej, förlåt. Samma kväll hade jag sedan länge planerat att åka till ett förnyelsecenter i södra Sverige som heter Ladan och lyssna på en Kina-missionär som heter Robert Osterman. Och den kvällen har han en predikan om andra kungaboken 20. Den första predikan jag någonsin har hört om den texten. Om samma berättelse. Och så sa han, Robert Osterman: är det något som du bara känner att det här kan du inte vara med på, det är bara fel liksom, så vänd dig liksom mot väggen och säg till Gud, jag går inte med på det här. Och för andra gången samma dag så bad jag, låt pappa få leva. Sen går det 2 månader och vi är hemma och hälsar på och får höra att pappa har fått en propp i hjärnan i augusti. Och vi ber för honom. Han kommer in på sjukhuset men repar sig hyfsat bra. Han blir inte riktigt densamme, men han fick 10 år till. Och mina barn fick växa upp med en farfar. Just det här. Bibel har många sådana berättelser. Moses, Abraham etc. Där Gud liksom utmanar oss att liksom komma inför honom, proppa hans ord full, proppa hans öron full med sina egna löften. Jakob, han fortsätter att brottas med Gud. Och Gud slår höften ur led och säger, släpp mig! Men Jakob fortsätter sin envisa bönekamp. Han ger sig inte. Han säger, jag släpper dig bara om jag får din välsignelse. Det finns så många kristna som är nöjda med ett lagom kristenliv. Man är nöjda med salmer eller lovsånger, lite profetiska ord, lite stämning, gott fika och sådär. Men man är inte beredd att söka Guds ansikte. Man är inte beredd att hålla fast vid Gud, söka honom to the bitter end. Men Jakob var det. Han blev halt på kuppen. Men Jakob fick vad han bad om. Han fick se Guds ansikte. Han är inte ledsen över att priset var att han blev halt. För den människan som har sett Guds ansikte är aldrig besviken. Han fick se Guds ansikte. Jag har sett Guds ansikte och ändå överlevt. Och vi måste förstå att ingen kan se Guds ansikte och leva. Ingen kan se Gud som han verkligen är och fortsätta leva sitt gamla liv. Jakob var en helt förändrad person när han gick ifrån Peniel, som betyder Guds åsyn. Han haltade, något i hans gamla liv dog i mötet med Gud. Och precis så är det. Det kommer alltid en punkt i ditt andliga liv där du i din vandring börjar förstå att om jag ska komma närmare Herrens närvaro så är priset jag måste betala död. Något i mitt liv måste få dö. Alla stora män och kvinnor i Guds rike haltar, om du förstår bilden. Alla är märkta av Herren på något sätt. Det kan vara som Paulus, för som en törntagg eller ögonsjukdom eller vad det är. Eller sitta fängelse oskyldigt. Det kan vara som för Luther att bli offentligt hånad och få leva med bannlysning över sitt liv. Det kan vara att bli offentligt förnedrad. Det kan vara att missa någon rekrytering eller någonting. Men den som har brottats med Gud haltar alltid. Det kan vara anseendet som skadas i människors liv. Jag börjar närma mig slutet nu. Jag kan trösta er med det. John Wimber, som hade en helande tjänst, som kanske är den starkaste helande tjänst som har skett i väst, som har varit i västvärlden de sista 50 åren. Han börjar förstå att Gud talar om att Gud vill hela människor. Han börjar predika om det varje söndag. Inget hände, folk blir bara sjukare. Och det slutar med att han efter en gudstjänst, efter förbön och inget hade hänt, bara bröt samman och kastade sig på liksom pulpeten eller på estraden. Det var inte så många kvar, bara förbereda och bara ropa och grät. Gud, det funkar ju inte, det lönar sig inte, det går inte. Han var fullkomligt bröt samman. Nästa dag börjar hans helande tjänst. Helt oväntat, han ber för en kvinna. Han har inte det minsta tro, man bara ber för att han ska vara snäll. Och så börjar det. Men mönstret på något sätt går igen. Vi är alla kluvna. Å ena sidan vet vi ofta vad som är rätt. Vi vet vad det handlar om. Å andra sidan vill vi inte gå i närkamp med Gud. Vi både vill och inte vill, för vi är rädda och halta. Men vill du komma djupare med Gud så måste du komma till en punkt där du ger upp kontrollen över ditt eget liv. Och det kan bara den göra som har förstått att Gud är god. Som förstått att han är underbart god. Han är mycket godare än jag är. Och vill mig mycket mer väl än jag vill mig själv. Många har undrat varför just tungotalet är porten in till ett djupare andligt liv, som många har berättat om. Och jag tror ett av svaren handlar om att välja att be tungor i att sätta kärleken till Herren högre än mitt eget förstånd till och med. Det handlar inte om vilket kön jag har eller vilket yrke jag har eller om jag är känslosam eller inte. Men efter ett tag märker man vilka kristna som har fått höften ur led. I den kultur som Jakob levde i betyder det att om man frågar någon efter hans namn så kände man honom eller hade makt över honom. Och när Herren frågar efter hans namn så svarar han Jakob. Han erkänner, jag är en som bedrar. Men efter den här brottningen så får han ett nytt namn och en ny identitet. Han sa, du ska inte mer heta Jakob utan Israel, för du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Och här får Jakob, släkten och hela det judiska folket ett nytt namn, Israel. Och det skulle vi kunna tala länge om, men det ska jag inte göra nu. Men när Jakob hade kämpat klart så hade han inte bara vunnit seger med mot Gud, utan också med eller mot människor. Han hade oroat sig så mycket för mötet med tvillingbrodern Esau. Men Gud säger att han har vunnit seger. Och Jakob går därifrån utan fruktan. Och den här versen talar om att de människor som brottas med Gud, de haltar. Men de har också auktoritet i sina böner. För de människor som har brottats med Gud, de darrar inte inför människor. Någon har sagt så här att den som har darrat inför Gud, darrar inte inför människor. Och det berättas att När Luther stod inför riksdagen i Worms så lär han ha sagt om sin medarbetare Melanchthon. Melanchthon fruktar vad kejsaren ska säga, men jag fruktar vad Gud ska säga på den yttersta dagen. Och det finns så många människor som är rädda för människor. Som fruktar, vad ska människor tycka och tänka om man kan bli slav under människors åsikter och tyckanden. Men som sagt, den som har darrat inför Gud darrar inte inför människor. Ju mer du beslutar dig att söka sanningen och göra det han har kallat dig att göra, desto mer kommer du att märka att Herren reser dig upp ur din människofruktan, ur din människobehagande och gör dig fri. Att brottas med Gud är att halta. Det innebär inte att jag inte kommer att synda mer, men det innebär att jag är märkt. Den här världen kan aldrig mer på djupet tillfredsställa människans djupaste behov för den som har sett in i Guds härlighet. Det handlar inte längre om vad Gud kan göra för mig. Så här skriver nu den numera framlidne Hans Johansson. Den människa som brinner för Guds ära är en lidelsefull människa. Hon är en människa med ett enda fokus. Hon drömmer bara om en sak. Söker bara en sak. Tänker bara på en sak. Det viktiga är inte om man lever eller dör. Om man är sjuk eller frisk. Om man blir smickrad eller hånad. Om man blir sedd eller ignorerad. Endast en sak är viktig. Att människor ska lära känna Gud. Uppskatta honom. Älska honom. Av sin tillfredsställelse i honom. Var uthållig. Sök ut. Släpp honom inte. Och hade det här varit söndagsskolan skulle minnesordet vara så här. Jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Amen. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig för att du är en god Gud. Jag tackar dig för att du har underbara planer för var och en av oss. Jag tackar dig för att när vi ser någonting av din härlighet så vet vi att det är inget mer som kan tillfredsställa oss fullt. Nu ber jag Herre att du skulle hjälpa oss att få bara liksom ännu mer se vem du är. Förtrösta på den du är. Vända blicken mot dig och hålla fast vid ditt ord. Jag tror att Gud utmanar flera stycken just det här att du ska vända dig mot väggen som Hiskia gjorde. Och så ska du bara säga till Herren, Herre, det här tror jag är din vilja. Jag ser det inte, jag märker det inte, allting talar emot det, men jag bara ber Herre därför att du är god, därför att ditt ord säger si och så. Och så vill Gud uppröta en personlig intimitet med var och en av oss. Herre, för oss in i den intimiteten. Amen.